Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podplay.
2, 3, 4. Hej och välkomna till säsongsavslutningen av Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och mig, Daniel Brander. Vi jobbar båda som brandmän och befäl inom räddningstjänsten.
Och tillsammans har vi 40 års erfarenhet i branschen. Under de här åren har vi samlat på oss många fina minnen, men också vissa tyngre minnen.
Ja, det är helt enkelt det den här podden handlar om. Larm är minst lite extra.
Vi har redan hunnit med 9 larm den här säsongen, Brander. Och du har fått äran att berätta om säsongens 10:e och sista larm.
Ja.
En trafikolycka mitt i ett bostadsområde, om jag inte missminner mig.
Ja, det stämmer. Mina larm brukar vara ganska hektiska med mycket som händer.
Mm-hmm.
Men det här larmet var tvärtom. Fram tills att vi fått ny information som ger larmet en ganska rejäl vändning. Jag kommer berätta om den här händelsen från mitt perspektiv, så som jag minns det. Jag har även ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade. Jag har under vintern hjälpt en av grupperna på min deltidsstation med att täcka upp då de saknat en medarbetare. Det betyder att jag haft beredskap varannan vecka istället för var fjärde, som det vanligtvis är. Det har ändå gått förvånansvärt bra. Sveriges deltidsbrandkårer har det i stort sett alltid tufft med att rekrytera och behålla personalen. Att jobba som deltidsbrandman är en bisyssla utöver en ordinarie anställning, vilket gör att personalen kan behöva sluta ifall de byter arbete eller flyttar från orten brandstationen finns på. Från det att larmet går i personsökaren tills brandbilarna lämnar brandstationen får det inte ta mer än 5 minuter. Det krävs därför att man bor eller arbetar nära stationen, vilket såklart begränsar poolen av potentiella deltidsbrandmän. Våren är på ingång ordentligt nu. Vintern har varit lång och det känns i luften att vi går mot varmare tider. Idag är det lördag och jag har haft en lugn vecka. Inte många larm faktiskt. Jag har arbetat på mitt ordinarie arbete som heltidsbrandman och fixat lite hemma. När jag började åka extra med den här gruppen sa de direkt: välkommen till grupp 1. Vi åker på larm mest hela tiden. Larmfördelningen har varit lite skev den senaste tiden, som det lätt kan bli. Grupp 1 har haft det väldigt ansträngt med larm, medan det snarare varit lite larmtorka för min ordinarie grupp. Jag tar med mig larmtorkan till er, svarade jag med ett leende, vilket visade sig stämma. Tillfälligheter såklart, men det var faktiskt lite kul när de efter några beredskapsveckor började fråga vad jag gjort med alla deras larm. Att jobba som brandman innebär en del motsägelser. Vi jobbar förebyggande för att antal larm ska sjunka, då det betyder att ingen kommer till skada. Samtidigt så vill vi åka på larm, för det är det roliga med yrket. Att få hjälpa till där det behövs. Jag ska inte sticka under stol med att jag gillar spänningen också. Som oftast vid denna tid sitter jag nedsjunken i min fåtölj med Sons of Anarchy rullandes på tvn. Klockan närmar sig 11 på kvällen och mörkret har lagt sig där ute för länge sedan. Jag tänker att jag kan se ett avsnitt till innan jag går och lägger mig. Det blir 2. Väl i sängen hinner jag sova gott en stund innan pipet från min personsökare och dess efterföljande röst från larmoperatören väcker mig.
Rio 1 larm. Trafikolycka.
Jag försöker kasta på mig kläderna som ligger nedanför sängen i rätt ordning för att så snabbt som möjligt ta mig hemifrån. Tyvärr blir jag otroligt förvirrad varje gång jag vaknar av larm. Som ett fån kastar jag omkring kläderna och vet inte vad som är vad. Jag svär för mig själv och undrar hur lång tid det kan ta att klä på sig egentligen. Jag hinner kolla på klockan först när jag sätter mig i bilen. 01:15. Efter mitt påklädnadshaveri lyckas jag till slut ta mig ner till stationen för att möta upp resten av gruppen. Viktor, Andreas, Claes, Nils och Kenneth. Vi har fått information på personsökarna om att det är en man som ringt in. Han ska ha stannat då han sett en bil i vägkanten. Det ska röra sig om en mindre skåpbil som fått sladd och kört av vägen på mindre gata i ett närliggande villaområde. Med andra ord så är det nog ingen fara, spekulerar vi om, när vi svänger ut från brandstationen med släckt bil. En avåkning i ett villaområde bör inte vara så allvarligt. Men det är såklart inget vi tar för givet. Jag är chaufför och framkörningen till platsen är inte speciellt lång. Det tar kanske 5 minuter att åka dit och jag väljer att bara slå på blåljusen. Vi behöver inte köra med sirenen mitt i natten, tänker jag. Jag ser inte en enda bil under hela framkörningen. Och att välja bort sirenen gör att vi kan undvika att väcka alla som sover gott i sina sängar. Jag svänger in på en smal gata som leder till villaområdet och kör ungefär 500 meter tills vi ser en bil stå på vägen i en korsning med varningsblinket på. Det måste vara personen som stannat och ringt in larmet. Att se varningsblinket på väg till en trafikolycka brukar vara ett bra sätt för oss att lokalisera hur nära vi är. Där är det, säger Andreas från baksätet. Vi får se vad vi har här då. Andreas åker rökdykarledare idag. Eller losstagningsledare, som vi säger på trafikolyckor. Hans uppgift blir att leda eventuell losstagning av skadade personer som sitter fast. När vi kommer närmare så ser vi taket på en mindre skåpbil i diket. Inga andra bilar syns i området mer än den med varningsblinkers. Mörkret ligger tungt över platsen och jag kan inte se mer av bilen än att den står konstigt. När vi kommer upp över ett krön ser jag olyckan tydligare. Vad fan, de har ju frontat med träd, utbrister jag när jag kommer upp bredvid bilen i mörkret. Jag kan läsa ut av bilen att den bör ha haft bra fart in i en större tall. Dessutom står den åt fel håll mot hur spåren går ner i diket. Så bilen måste ha vridits 45 grader. Jävlar, det där ser inte bra ut, säger Viktor när vi passerar bilen. Jag kör förbi och stannar en bit bortanför olyckan och lägger i handbromsen. Kollegorna i baksätet kliver ur och går fram mot bilen. Mannen som ringde in larmet har ställt sin bil vid sidan av vägen och gått för att hjälpa föraren och passageraren ut ur bilen. De båda står upp, men de är chockade och påtagligt påverkade av situationen. Passageraren blöder dessutom från huvudet. Det visar sig att hon inte haft bilbälte på sig och slagit huvudet i framrutan. Andreas och Claes kontrollerar kvinnan innan ambulansen är på plats. Hon är förvirrad, så Claes undersöker henne medan Andreas kollar föraren. Viktor, som åker som säkerhetsman, går ner och kontrollerar så inte bilen läcker olja och bränsle. Bilen står till hälften i ett kärr, ropar han till oss. Det går tydligen inte att gå runt bilen utan att sjunka ner till knäna i vätan. Jag har precis skickat upp vår belysningsmast som sitter på brandbilens tak och skapat bra belysning över platsen. Sedan ansluter jag till Andreas för att kolla om han behöver något från bilen. Ambulansen är strax här, hör vi befälet ropa ut från där han står och intervjuar personen som stannat. Vår tankbilschaufför Nils har också stannat bakom oss och sitter hos kvinnan tillsammans med Claes. På grund av hennes huvudskada har hon fått placera sig på en filt vid dikskanten. Kvinnan gråter ohejdat och jag ser hur Nils och Claes försöker få kontakt med henne. Nils reser sig och kommer bort till mig och Andreas som står med föraren av bilen. Kvinnan pratar om två andra personer, säger Nils till föraren. Vilka två andra personer, säger jag. Det är en skåpbil med två säten. Nils får ingen reaktion från föraren och vi märker alla tre att han beter sig märkligt. Han är inte skadad, vad vi kan se. Jag ser mig om över olycksplatsen och ser att två kollegor från polisen precis anlänt. Den ena polisen tar över samtalet med personen som ringt in och den andra polisen kommer bort till oss för att prata med föraren. Direkt när polisen börjar prata bryter föraren ihop. Han börjar gråta och är ångerfull. Han berättar att han lånat bilen av en vän och att de har varit på fest. Nils ger sig åter in i samtal med föraren som plötsligt berättar att det finns två personer till i bilen. Menar du att det sitter två personer till i bilen? Föraren nickar skamset. Vi har två till i bilen, ropar Nils ut. Precis då anländer ambulansen till olycksplatsen. Ut kommer kollegorna från ambulansen för att få en överlämning om skadeläget. Claes meddelar kvinnans skador till dem och säger även att vi tydligen har två personer till i skåpet på bilen. Vårt befäl ber i det läget kollegorna på ambulansen att bära hit mer resurser. Jag, Nils och Andreas springer ner mot bilen och ut i kärret för att öppna upp skåpet. Bilen ligger verkligen i ett kärr, fullt med träd i olika storlekar. Det är svårt att ta sig fram ordentligt. Nils har tagit handtaget bak på skåpet och öppnat dörren. Den synen vi ser hade vi inte räknat med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Sjukvårdspersonal hit nu, ropar Nils. När vi kommer fram och ser in i skåpet blir jag chockad. Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig. I skåpet sitter två personer. Den ena gråter tyst och försöker få kontakt med den andra, som sitter utsträckt med ryggen, lutad mot skåpsidan och benen rakt ut. Huvudet däremot hänger tungt ner. Det ligger verktygsväskor och verktyg huller om buller. Det ligger även en större plåthink med tillhörande pump på golvet. Sakerna och golvet är täckt av blod. Personen som gråter måste vi hjälpa ut ur skåpet. Hon är skadad, men mestadels ytliga sår. Hon vill inte lämna skåpet så länge hon inte vet vad som hänt hennes vän. Till slut lyckas vi övertala henne att lämna skåpet. Hon är svår att få kontakt med och hon pratar bara om hur hennes vän i skåpet mår. Vi kan inte säga så mycket utan förklarar att vi ska ge hennes vän den hjälpen han behöver. Kollegan från ambulansen kommer ner och tittar in i skåpet. Även hon blir chockad. Oj, vad i helvete? Hon ropar bort till sin kollega. Kolla om vi kan få hit helikoptern. Sen klättrar hon in i skåpet till Nils för att kolla hur allvarligt skadad personen är. Han är inte kontaktbar. Sitter hängandes med huvudet och vi kan se att det blöder kraftigt från ett stort hål i pannan. När Nils tar i honom så hörs ett grymtande. Han reagerar på beröring, vilket är positivt. Sjukvårdsväskan kommer fram och Andreas kan langa fram ett tryckförband till Nils som direkt lägger det i tryck på killens panna. Kan du hämta spineboarden, Brander? Så lägger vi honom på den och får upp honom till vägen, säger Andreas. Och jag går direkt upp till bilen för att hämta den. En spineboard är en typ av bår som vi har i brandbilen. Vi använder den för att stabilisera personer vid olyckor. När jag kommer fram till bilen så sitter föraren bak på brandbilens fotstöd med polisen. Han är tydligt ångerfull över vad som hänt och frågar hur hans vänner mår. Jag kan inte svara på det faktiskt, svarar jag. Men lever han? Frågar han igen. Men den gången mer irriterat. I det här läget blir jag irriterad, men lyckas hålla tillbaka och svarar igen att vi kommer göra det vi kan för att hjälpa honom. När jag kommer ner med vår spineboard till bilen igen så hör vi på ambulansens radio att helikoptern är redo i närheten. Och den kommer inom kort. Vilken jävla tur. De måste ha varit i luften, säger Andreas. Ena tjejen från ambulansen säger att den precis lyfter från sjukhuset och kommer om några minuter. Några minuter, tänker jag. Den där helikoptern är bra snabb. Vi skulle knappt ta oss hem till stationen igen innan den är tillbaks på sjukhuset med patienten, tänker jag. Nu måste vi bara lyckas få ut honom ur bilen på ett säkert sätt. Vilket inte blir lätt med tanke på var vi står med vätan upp till knäna i en bil som lutar och en patient som sitter i skåpet. Claes har i det här läget också anslutit in i skåpet hos Nils och tjejen från ambulansen. De lyckas vända ner honom på vår spineboard och vi kan lyfta ut honom. Det är riktigt stökigt att komma ut med tanke på alla grenar och träd, så vi får tråckla oss ut. Till slut kan vi i alla fall komma upp på vägen, där vi lägger ner båren på marken. Nils, Claes och kollegorna från ambulansen vårdar honom, samtidigt som vi kan höra helikoptern närma sig på håll. Brander, kolla så helikoptern kan landa på en bra plats, säger befälet. Jag ändrar snabbt mitt fokus och springer upp till en T-korsning som ligger intryckt mellan villorna. Eller det skulle faktiskt kunna kallas en fyrvägskorsning, eftersom en grusväg med bom går upp i skogen. Men den används sällan för fordon, utan är mer av en gångväg. Jag visar helikoptern med ficklampan var vi anser de ska landa. Även fast jag vet att de kommer landa precis vart de själva tycker är bäst. Helikopterpiloterna är otroligt duktiga på att ta ner helikopterna på ställen som vi anser är trånga. Fast de har ju också en rejäl utbildning, så det är inte så konstigt att de briljerar. När piloten landat och stängt av helikoptern så tittar en man ut från sin villa och ropar på mig. Hallå, har det hänt något? Jag kan egentligen inte hålla mig, men lyckas bita ihop och svara. Ja, en trafikolycka. Stäng om dig, helikoptern ska strax lyfta. För mig blir det komiskt att han undrar om det hänt något när det står brandbilar, ambulans och polisbil samt en helikopter mer eller mindre 20 meter från hans hus mitt i natten. Förstår ju å andra sidan att han blir nyfiken. Vem hade inte blivit det? Vi hjälps åt att lasta patienten i helikoptern för snabb avfärd mot sjukhuset, medan ambulansen tar med sig passageraren som slagit i huvudet. Föraren och tjejen från skåpet får åka med polisen från platsen, medan vi återställer våra grejer och åker hem till stationen igen för att snacka av oss lite. Medan vi fyller på vår sjukvårdsväska tar Claes och slänger in sina larmkläder i tvätten, som har blivit väldigt blodiga under larmet. Oj, hör vi från honom, och jag frågar vad det är. Jag hittade en benbit i rockens ficka, svarar han. Den matchar hålet i pannan på handskåpet.
Du, vad kände du när ni fick reda på att det var två personer till i bakskåpet på bilen?
Det var förvånande först, givetvis. Men också lite oroligt vart det. För det här är en skåpbil.
Mm.
Och det ska inte sitta personer i en skåpbil. Det går inte att åka tryggt och säkert där. Nej, vi fick en liten chock när vi öppnade upp den här dörren faktiskt.
Mm, jag förstår det. Och ni åker ju också till ett villområde på trafikolycka.
Ja.
Vilket inte är jättevanligt faktiskt.
Nej, det är det ju inte. Ett villområde, där är det oftast lugnt och tryggt och det går inte så fort. Det här hade ju gått rätt fort in i ett stort träd, så att, ja.
Men du, hur gick det? De var fyra stycken.
Mm.
Hur gick det för dem?
Det gick faktiskt bra för allihopa. Eller den, han som var allvarligast skadad här då. Han var till borttransporterad med den här helikoptern till sjukhus. Och jag har faktiskt träffat honom i efterhand. Det är en bekant till mig som känner honom. Så att jag vet att han mår bra idag.
Mm, vad skönt.
Mm.
Men om vi tänker oss att vi är på det här larmet.
Yes.
Hur lång tid tog det innan ni, efter att ni kom fram, tills att ni insåg att ni hade två personer till? Alltså, går det lång tid där eller?
Det går nog inte så lång tid egentligen. Utan när man åker på larm så blir tiden väldigt luddig egentligen för oss. Mm. Men jag tror inte att det gick så lång tid som jag upplevde det. Men däremot när vi väl får reda på det så känns det som att varför fick vi inte reda på det här tidigare?
Ja, just det.
Man blir lite stressad av den situationen liksom.
Det känns ju också som att ni har, för att när en olycka har blivit statisk som vi brukar säga.
Ja.
Alltså vi har läget under kontroll,
ja.
inga fler blir skadade och allting är lugnt.
Ja.
Så dyker det här upp.
Precis.
Det är vi ju sällan förberedda på.
Vi tror ju verkligen att nu har vi fått ut, de här personerna står på vägen och vi börjar ta hand om dem och invänta ambulansen.
Mm.
Och sen kommer det här, att det sitter två till i skåpet. Ja, men då blir man ju lite stressad.
Ja, men du, jag tänker också på den här bilen.
Ja.
Alltså ni är ju ett villaområde.
Mm.
Men den är typ i ett kärr.
Ja, precis. Det är någon form av våtmark precis innan det här villaområdet.
Vilka utmaningar känner du att det fanns där?
Men framförallt så är det ju, det är inte vatten som är liksom en, det är inte en sjö.
Nej, exakt.
Utan det är mer att den ligger ner sjunken i det här våtmarken.
Mm.
Så att det är ju blött att gå där. Det är väldigt mycket sly, mycket träd. Alltså, den är liksom inknuffad i skogen kan man säga. Vilket gör att det blir ju verkligen stökigt att få ut personerna. Det är grenar överallt och små träd som sticker fram. Så att, ja, men tänk att du kastar in en bil i ett buskage liksom.
Mm.
Och ska försöka få ut någon ur den här bilen. Så att det ställer till lite grann. Ja, men vi lyckas.
Vi är ju inte några experter på trafiksäkerhet. Men vi har ju sett många trafikolyckor.
Ja.
Och att sitta bak i ett skåp på en bil, det är inte en bra idé.
Det är en väldigt dålig idé.
Vad vill du sända med unga människor när de är ute och åker bil?
Det finns ju vissa solklara saker jag skulle vilja säga. Att gå inte in och sätta er ett skåp i en bil. För det finns ingenting som man kan liksom spänna fast. Det finns inte, det är inte, man ska inte vara där.
Nej.
Så enkelt är det liksom. Det är jätte dumt.
Mm.
Det man ska tänka på är ju att framförallt använda bilbälte. Spänn fast era barn. Jag har varit på trafikolyckor där barn sitter i knät på sina föräldrar.
Mm.
De sitter liksom inte ens i bilbarnstolar.
Ah, just det.
Där blir jag bara frustrerad nästan.
Mm.
Är man inte mer rädd om sitt barn eller vad är frågan liksom? Det är väl egentligen det man kan säga. Sitt i en rejäl stol.
Mm.
Använd bilbälte. Punkt.
Mm.
Ja, Brander, vi har fått mail från lyssnarna.
Yes.
Och den första frågan lyder: ni har ju många olika brandbilar. Och jag kan säga att vi har ju nämnt en del släckbilar och tankbilar och sådär. De vanligaste bilarna, kan inte du bara dra dem lite snabbt?
Mm. En klassisk brandbil. Våran släckbil. Det är den vanligaste brandbilen liksom.
Mm.
Den man ser oftast ute på gatorna. Den sitter ett befäl och fyra brandmän i. I vår organisation i alla fall.
Mm, just det, det kan vara olika.
Sen har vi då stegbilen. Det är också en sån här klassisk. Alla barn har en stegbil hemma. Mm. Typ. I alla fall min son.
Mm, han har
egen stegbil.
Mina barn också.
Sen har vi då tankbilen.
Ja.
Som innehåller någonstans 10 000 liter vatten. Beroende på vart man jobbar. Och den har vi på större bränder eller på trafikolyckor.
Vad gör den på trafikolyckor?
Den står som vårt buffertfordon. För att skydda oss, helt enkelt. Man stänger av vägen med den. Så att vi ska få en säker arbetsplats.
Mm, det är väldigt bra. Det är en farlig miljö att vara på vägarna.
Ja.
Så den har vi mycket nytta av.
Mm.
Ja, och det är ju ingen hemlighet, Brander, att vi brandmän, eller i alla fall du och jag,
ja,
vi gillar att köra brandbil.
Ja, det gör vi.
Vilken av de här bilarna föredrar du?
Oj, vad svårt. jag skulle nog säga att släckbilen är nog roligast att köra.
Ja, jag tror också det faktiskt.
Ja. Den är den som åker först.
Den är ju det.
Ja.
Och det är ju den som har de mesta prylarna också.
Ja, och det är den man plöjer vägen. Nej, men det är den bilen som åker först.
Just det.
Så att det är lite utmaning att köra den också.
Mm.
Mm.
Okej, är du redo för säsongens sista lyssnarfråga?
Absolut.
Och kanske den viktigaste frågan.
Mm, kul.
Jag läser lite här. Tack för en lärorik och minst sagt viktig podd. Men hur kom idén egentligen till?
Ja, men den är bra. Kul att få den frågan.
Mm.
Du har ju haft några poddar innan.
Ja, just det.
Som jag har varit ett starkt fan av.
Du har nog varit min bästa lyssnare i åren, tror jag.
Yes. Tre poddar har du kört.
Mm.
Jag har ju haft ett sånt yrke innan jag började på heltid. Att jag liksom kunde lyssna mycket podd. Så att jag tycker det är ett bra format.
Mm.
Jag har varit nedbjuden som gäst på ett gymnasieprogram, medieprogrammet. Där var två grabbar som spelade in podd. Där de skulle intervjua en bramman.
Mm.
Någonstans där fick jag blodad tand. Och tänker så här. Jag pratar med Trösti.
Mm.
För vi jobbar på samma skift.
Alltså, jag kommer ihåg när jag träffade dig efter att du hade varit på den intervjun.
Ja.
Det var ju helt lyrisk.
Ja,
ja.
Men det var så skönt format.
Ja.
Och liksom kunna prata om det här jobbet i ett poddformat.
Mm.
Så då droppar jag den här idén för dig.
Just det.
Och du kan vara sög på den här och du pratade såklart med din fru och Malin som du har drivit podd med. För du var ju egentligen knuten till eran podd.
Jag var egentligen upptagen i en annan podd.
Ja, men efter att Malin hade fått lyssna in min röst och insåg att den här är ju nästan bättre att ha än din. Så godkände hon ju det.
Ja.
Och på så sätt vart det ju larmen minns.
Just det.
Fast sen hade vi ju helt andra liksom, tankar kring det här med att prata om vårt yrke i en podd.
Mm.
Så vi hade faktiskt tur att Malin kunde vara med och producera den.
Ja, vi gör ju den här tillsammans.
Ja.
Ja.
Och så kom podden till helt enkelt.
Mm.
Så blev det larmen minns.
Och här är vi.
Mm. En säsong har gått.
Det har varit fantastiskt.
Ja, verkligen.
Ja.
Och sen har vi ju Podplay i ryggen också.
Det är ju inte illa.
Nej, det är jättebra.
Tagit in oss i familjen.
Ja.
Så om du har frågor så skicka in den till hej@larmviminns.se så kanske den kommer med i säsong 2.
Yes.
Hörs vi då eller?
Det gör vi, absolut. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg.
Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.